Då ska ni vara varmt välkomna till MAF-radion. Det här är Radio Gävle 102,7 och Radio Krokom. I vanlig ordning, om ni lyssnar på det här på radion, alltså på onsdag eftermiddag klockan 17. Ja, normalt sett så skulle vi ha ett musikkryss. Det brukar vi ha den här tiden på onsdagarna. Men den här gången så har vi inte det. Utan nu har vi ett specialprogram här. Och med mig här i vardagsrummet, inte i den vanliga studion, utan i vardagsrummet i Valbo, så har jag Inga-Lill Johansson och Mats Sjö. Varmt välkomna hit båda två.
Tack.
Ja, och ni är ju med av en speciell anledning som vi kommer till strax. I kontrollbordet sitter Vicky, eller står faktiskt. Vicky sköter om ljud och så vidare. Men ämnet idag, det är alltså istället för musikkryss, så är ämnet rattfylleri. För ni båda har en sak gemensamt, och det är att ni har förlorat en son i en rattfylleriolycka. Och ni ska få strax berätta lite grann kort om vad som har hänt. Men vi ska försöka i programmet också titta framåt för att se vad kan vi göra för att sånt här inte ska behöva drabba fler familjer. Det är det som är tanken idag och huvudsyftet med det här. Att få en diskussion om vad kan vi göra framåt. Så vad är det som har inträffat och vad... Inga-Lill, vill du börja? Berätta vad som drabbade din familj.
Ja, vi miste våran son för 5 år sedan. Där föraren var rattfull. Och min son dog direkt på plats.
Och det här hände efter en fest?
Ja, en inflyttningsfest var det. Mm.
Skulle säga det att vi har gjort ett program för 3 år sedan också med dig om det här. Eftersom du kontaktade mig bara en kort tid efter olyckan hände.
Ja, det stämmer bra.
Ja, och så 2 år senare gjorde vi ett specialprogram då också om hela den här händelsen.
Ja.
Där du fick berätta mera detaljer om vad som har hänt.
Mm.
Så det är kortfattat din bakgrund här nu då.
Ja.
Och du, vet jag då, blev, förutom all sorg och allt jobbigt runt omkring, så blev du arg.
Ja.
Varför det?
Därför att det här, sånt här ska inte behöva hända. Det finns ingen som ska behöva dö på grund av rattfylleri.
Mm. Och du vart arg och du kontaktade mig, men vad var tanken då så att säga? Att du ville veta, jag vet att du sa det.
Ja, jag ville ju kolla upp hur ni jobbade mot det här problemet. För tyvärr så är det ju vardagsmat idag.
Mm.
Det kan man ju bara gå in och lyssna på nyheter och lyssna på alla rattfyllerister som blir tagna.
Mm. Och det här är ett exempel på det som gjorde att MHF startade för snart 100 år sedan. Att några herrar på den tiden, 20-talet, konstaterade att bilkörning och alkohol hör inte ihop.
Nej.
Och det är ju lika aktuellt idag, om ännu mer aktuellt, för att det händer mer. Plus att det kommer droger också nu.
Ja.
Som orsakar tragiska händelser.
Ja, precis.
Ja, så att, och Mats, du har en liknande upplevelse som Inga-Lill.
Ja, vår son omkom ju i oktober 2011.
Mm.
Rickard var ju passagerare där och också var på en inflyttningsfest i Örebro, och han lyftade, den här föraren kom han till den här festen och hade blivit nekat insläpp på 3 krogar i Örebro, och Rickard försökte ju mota ut honom från den här festen för han var störig, och då stjäl den här killen då bilnycklar, en splittrens ny 2 veckor gammal Audi A4 cab. Och så är det en kille till de plockar upp som kliver av typ 300 meter innan kraschen. Och det är en 30-sträcka som är ganska kurvig då, som där, och Rickard avlider på platsen.
Och jag har förstått att det här hände bara en kort bit ifrån där ni bor.
Ja, Fågelvägen är 500 meter och Bilvägen är väl knappt någon halv kilometer.
Mm.
Och vi var uppe. Vi vaknade av att inte Rickard kom hem. Och hade vi tittat ut genom våra fönster på övervåningen, då hade vi sett allt blåljus. Men där var man mer inne i och leta liksom var det är han och skulle ringa och jaga var han är då. Så att,
och sen en kort stund senare fick ni veta vad som hade inträffat då?
Ja, 05.30 så knackade det på dörren då. Mm. Två poliser och en präst.
Mm.
Först när jag ser polisbilen, när jag går ner, när jag knackar så går jag ner och då ser jag ju en målad polisbil. Och då var ju min första tanke att Rickard hade druckit för mycket. Han är ju under 18 och då blir han ju hemkörd. Men den turen hade vi inte, att han varit hemkörd.
Nej. Ja, det är tragiska händelser. Det är det. Och det gjorde ju då att du engagerade dig så småningom i de här frågorna också av samma anledning som Inga-Lill i princip. Eller?
Ja, men precis. Lite så. Man blir ju nyfiken. Alltså, jag är ju en sån här som inte kan sitta still på det här sättet. Utan jag började ju liksom forska. Då, och sen, min fru jobbar ju på sjukhuset i Örebro. Och en kollega till henne, vars son omkom i en skidolycka i januari samma år. Då. Den var ingen alkohol. Men då var det ju naturligt att två mammor pratade med varann. Men den här kvinnan då från Uppsala, hennes sambos bästa kompis hette Lars Levert och jobbade på MHF. Med frågorna då. Och han ställde frågan om man fick komma ner. Och på den vägen är det.
Mm. Och då kom vi in på det du sa med. M-A-D-D.
Matters Against Drunk Driving.
Ja, och det är ju en amerikansk, från början amerikansk organisation.
Ja, och är. Och det är ju den största lobbyorganisationen i USA. De har alltså 3 miljoner medlemmar.
Mm.
Och den bildades i USA 1983 av en mamma som fick sin son ihjälkörd, eller dotter ihjälkörd. Mm. Och kom till Sverige genom Lasse Levert 2003.
Mm.
Och jag ligger under MHFs paraply.
Mm. Och Inga-Lill, du har ju också tänkt att försöka få kontakt med MAD. Eller hur?
Ja, precis. Det har ju, jag har ju blivit kallad till några träffar, men det har tyvärr inte passat för mig att åka ner då.
Nej. Precis. Men tanken med MAD är liksom att få ett nätverk då mellan drabbade.
Precis. Mm. För det vi har sett är ju att många blir väldigt ensamma. Men här har man ju någon att kunna liksom prata med som har gjort samma sak. Jag vet, vi hade för ett antal år sedan så var vi utanför Sandviken med Högbo. Och då var det en mamma som ringde och anmälde sig. Och hon var jättenervös när hon kom. Lite då skojigt, om man säger så. När hon kommer till Högbo Bruks hotell, det första hon möter, det är alltså då typ 100 män i svart kostym och svart slips och vit skjorta och några damer i lång svart klänning. Så hon var ju livrädd. Hon tänkte, vad är det här för då? Jag hamnade i. Men det var någon loge som hade sammanträde på samma hotell.
Okej.
Och jag såg det här, så det sprang jag mötterna då. Men grejen var som hon sa på kvällen när vi satt vid matbordet, när vi käkade middag ihop, då sa hon så här: tänk att jag kan sitta på en restaurang utan att någon pekar på det är hon, det är hon som har förlorat sitt barn.
Mm.
Utan jag sitter med jämbördiga och vi kan prata om sorg, tråkigheter och vi kan även skratta. Mm. Och det är en viktig sak också i det hela, att man kan prata med varandra.
Hur har det varit för dig, Inga-Lill? I och med att du har inte varit liksom delaktig i MAD från början här nu. Men hur har din upplevelse varit på det sättet då?
Ja, men alltså det har ju varit jobbigt hela tiden för att ett tag efter olyckan så jag pendlar ju med buss till arbetet. Och då var det alldeles precis som att ingen torde sitta bredvid mig. Jag satt ju oftast ensam på bussen. Och det, för mig är ju det ungefär som att ja, men hon sörjer så henne kan vi inte sitta med. För ja, vad ska vi prata med henne om? Och, men sen, nu har det ju gått 5 år. Och nu tycker ju folk att ja, men alltså nu är det ju dags att släppa det här och gå vidare. Alltså du kan ju inte sörja och du måste ju gå vidare. Livet går ju vidare och Henrik får ju aldrig tillbaka ändå. Ja, de har rätt.
Att, absolut, ja.
Så men, är det. Men Henrik, det är... Jag har 5 barn. Mm. Och Henrik finns inte bland oss, men jag tänker på han varje dag. Och saknar han, och det spelar ingen roll. Det
är liksom ett fakta att han inte är kvar så. Men det är väl inte mindre jobbigt för det, naturligtvis.
Och det är inte lätt att gå vidare. Det... Mm.
Mm. Jag håller fullt med Inga-Lill där. Liksom, många tror, jag vet ju det också, att många liksom, de gick ju på andra sidan trottoaren. För man vet inte hur man ska bemöta någon som är i sorg. Men sen är ju så att förlora ett barn, det kan man inte jämföra med att förlora en förälder.
Nej.
Alltså i våran ålder som... Det är mer naturligt.
Nej, det är liksom fel.
Det är fel ordning.
Ja, fel ordning.
Ja, det var ju som Rickards morfar sa. Det är ju jag som ska gå bort, inte han.
Mm.
Och sen, det vi upplevde, alltså, vi fick en helt annan vänkrets. Alltså, vi hade ett liv före 2 oktober 2011. Och vi hade ett annat liv efter.
Mm.
Det är att man fick helt andra vänner. Och folk som inte har råkat ut för något ställde ju upp enormt. Och många är ju våra nära, bästa vänner idag av dem.
Mm.
Så det är ju väldigt... Alltså, folk ska inte vara rädda för att gå fram till någon som har sorg.
Nej.
Utan man behöver inte säga så mycket, utan samtalet kommer av sig själv.
Ja, det gör väl det. Mm. Men visst har du väl också upplevt det? För jag du berättade om det tidigare då när vi träffades, att det var ju väldigt många som ställde upp.
Ja.
Och hjälpte er på alla möjliga sätt också.
Ja,
då.
Så att, absolut.
Är det många av dem som har funnits kvar sen också?
Nej, alltså de flesta tycker väl kanske att ja, men det är väl dags att gå vidare. Och mm. jag har gått vidare. Jag har fått 6 barnbarn.
Mm.
Jag har förärats med 6 barnbarn. Jag har 4 underbara barn som lever.
Mm.
Och jag har gått vidare. Men Henrik, jag kommer aldrig att acceptera att han blev dödad på grund av en rattfyllerist.
Nej.
Och därför så kommer jag kämpa med näbbar och klor.
Så att då blir det ju ändå något gott av det, om man kan säga så då.
Ja, absolut.
Så det är inte helt...
Men alltså det är ju inte... Jag har inte så många... Alltså vi sörjer fortfarande familjen och vi pratar inte om det för att det är en jobbig bit.
Mm, absolut, det förstår jag.
Men annars har jag inte så många att prata med heller om det här.
Mm.
Det vi ser, alltså det tar rätt många år. Du är bara inne på 5:e året, det är ingenting. Vi är ju inne snart nu på 12:e året. Och det, jag kan säga, det var, vi åkte till Rickards grav varje dag i 9-10 år. Varje dag åkte vi till graven. När man kom över den här 10-årsgränsen, där liksom har vi nu inte där varje dag. Vi passerar den när vi åker till och från jobbet, kyrkan. Men liksom, det är helt naturligt, Inga-Lill, att liksom bara sörja efter 5 år. Så de som säger att man ska gå vidare och sluta sörja, de vet inte vad de pratar om. De har inte varit med om någonting som vi har varit med om.
Nej.
Vi har förlorat våra käraste ägodelar.
Och jag bryr mig inte vad de andra tycker. Nej. De får tycka att jag är dum, att jag förstör mitt liv med att sörja. Men vi träffas alltid, familjen, på olycksdagens datum varje år. Träffas vi. Vi träffas den dagen där det är begravningen, där det är datumet.
Mm.
Vi träffas när Henrik har födelsedag.
Mm.
Så vi fortsätter och träffas de här minnesdagarna.
Det är jätteviktigt.
Och det är en fin tradition. Absolut. Vi gör exakt likadant. Fast inte på begravningsdagen då, men födelsedag och dödsdag.
Ja, absolut.
Och där har ju pizzerian i Garphyttan, de har döpt en kebab som heter Rickards special till och med.
Ja, du ser.
Så den ska köpas varje år.
Ja, men det är ju en fin grej också.
Ja, det är en jättefin grej. Och liksom att barnen pratar mer och mer idag också.
Jättebra. Vi ska ta lite musik nu, och då har ni fått välja en varsin låt här. Och jag tänkte jag ska börja med den som heter One Day. Det var en låt som Rickard gillade, vad jag förstår.
Det är av en sångare som heter Matti Schau. One Day, Det var Rickards kompis här. De kom hem till oss en kväll då vi bestämde. Inga andra än bara hans kompis här får komma.
Mm.
Och de frågade vad de kunde göra, om de fick hjälpa till med något. Mm. Och då kom vi på liksom, ja, men ni kan välja, ni vet ju mer exakt vad för musik han gillar. Så då valde de ut en del låtar, och då var bland annat Mattis Jao med. Han är inte så där jättekänd i Sverige,
jag vet, men
jag gillar hans musik.
Mm. Men vi tar och lyssnar på den. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know something, it'll all turn around, because One Day var det där då med, det var tur att du sa namnet där, men jag tror att det är Mattis Jao.
Mattis Jao.
Ja, så var det. Ja, ja, det var en fin låt. Verkligen.
Mm. Ja, den är väldigt vacker, och just i kyrkan så var det ju fantastiskt med den akustiken.
Som kan tänka mig det, ja. Ja, men då har vi pratat lite om bakgrunden här och era upplevelser på respektive håll och tidpunkter. Då är ju frågan här, varför kör folk på det sättet? Varför ger de sig ut i trafiken påverkade av alkohol i de här fallen, eller droger som blir mer och mer vanligt idag? Vad kommer det? Vad har ni för teorier? Inga, eller vad tror du? Vad beror det på att ungdomar, men för en del också vuxna, kör fulla?
Ja, när det gäller ungdomar så är det väl mer att de, när de har druckit alkohol så blir de väl allan ballan, och de ska imponera på kompisar. Och ja, när det gäller 50-plussare och har jag faktiskt ingen aning. Där är det kanske, ja, bekvämligt.
Mm. De tycker de blir, kanske att de är så säkra och att det inte spelar någon roll, att de kan.
Ja,
kanske.
Och sen kanske de bor i några mindre byar, och då kanske de tänker att ja, men polisen är här en gång i månaden, så varför skulle han vara ute ikväll?
Mm. Och så kan de alla vägar utan till sen, barnsben kanske också då.
Jo, då jag har åkt den här vägen nu 50 år, så jag kan den. Så.
Ja, bilnivån nästan själv.
Ja.
Men i det här fallet då med din son, har du funderat och kommit på någonting? Har du fått några svar under alla år nu efteråt? Vad kom det sig att de åkte iväg då? I det fallet, från den här festen.
Jag tror nog kanske att det berodde på att han Han hade väl en ny fin bil som han kanske skulle imponera på min son, hur fort den gick.
Och den gick fort?
Ja, bilar låg ju bakom och vet ju hastigheten, och även bilen mötte ju den här. Så jag tror att det var för att imponera på Henrik att den här bilen går så här fort.
Och jag vet att du berättade förra gången vi träffades att polisen hade gjort en beräkning på hur fort det gick. Där i kurvan då också.
Ja.
För att,
så att... Men alltså kommer du in i en kurva i hög hastighet så har du ju ingen kontroll över bilen.
Nej, precis. Och dessutom hade väl några andra ungdomar där på den här festen försökt att stoppa dem också, för de förstod att det här var inte lämpligt väl?
Ja.
Så det finns ju förståndiga ungdomar också som ser att det, men de hann väl inte då?
Nej.
Få stoppa dem. Har du någon teori, Mats, om vad kan det bero på att de ger sig ut ändå?
Alltså mycket är ju oerfarenhet bland ungdomar. Galenskap, man är odödlig. Tittar man på generationerna uppåt, det är ju bara att man tror att jag kan dricka en öl, jag kan dricka två öl. Det är ingen fara, för jag kör lika bra. Men det gör man ju inte. Det är ju galenskap. Och jag tror ju så här, många tar inte rattfylleriet på allvar. Det behöver inte, och det har man ju hört, alltså, men det är ju inte så farligt att man sätter sig bakom ratten. Men det är ju där det är. Jag brukar ju säga så här, att sätta sig bakom ratten och vara påverkad av alkohol eller narkotika, det är som att rikta ett skarpladdat vapen mot någon. Jag vet inte. Vi tror vi är så kontinentala i Sverige. Egentligen.
Kanske det.
Ja, men precis. Och sen har ju vi en låg, alltså vi har ju 0,2. Det är väldigt, väldigt lågt. Och sen är det 1,0 för grovt rattfylleri. Och jag vill ju att vi egentligen ska ha 0.
Ja.
I båda hållen på det.
Precis.
Och sen anser jag att dels betydligt högre böter. Och sen ett tuffare fängelsestraff. För nu har det ändrats. Jag tittar här statistiskt sett. 2012, 14 mars, så kom ju en dom från Högsta domstolen. Det var ju det här med Kedersfallet nere i Rydaholm i Småland. Där han körde ihjäl den här lilla ettåriga Mercedes på trottoaren. Och då var det ju fastställt 3 år. Tar man då Svedala-fallet där den här hela familjen var krossad där. Det ville ju då dåvarande riksåklagaren Sven-Erik Ahlhem, han ville ju omvandla det som mord. Men det går på fel sida med en stor, tung långtradare. Sen för att förebygga också, så tycker jag då att det är väldigt svagt, för det finns ett regeringsbeslut att få in alkobommar på våra 23 hamnar plus Öresundsbron. Det är en jätteviktig del att få in det.
Absolut.
Och det är ett förebyggande sätt.
Vi kommer tillbaka till det också lite grann längre fram här i programmet.
Och sen kritik till polisen, och det har jag tjafsat med dem i flera debattprogram. Att, ja, men 20 minuters kontroller, säger de. Ja, det kan väl vara bra om man inte har något att göra. Men man måste ju stå en längre tid. Man måste ta reda på vad det finns för rattfyllerister ute. Vad är det för ena som bor i den här byn eller den här stan? Så att polisen måste vara mycket, mycket mer aktiva. Och det är ju bara att titta. 2010, då var det drygt 2,9 miljoner utandningsprov. Under pandemin så var det under 300 000. Idag ligger det runt 600 000. Det är klart att folk går ju säkra. Jag åker ju bil varje dag och pendlar. Jag ser ju knappt en polis, förutom när det har smält på E18 mellan Köping och Västerås.
Däremot brukar vi säga det att, bara för att få ett grepp om siffrorna, att lika ofta som du möter en taxi så möter du en rattfyllerist. Ungefär, statistiskt sett.
I storstäderna kanske.
Nej, men generellt också.
Ja, det är 525 rattfyllerister per timme dygnet runt.
Ja, så är det ju. Precis. Du har ju pratat, Inga Lilla, om att Du har förvånat dig mycket över till och med Henriks kompisar.
Mm.
Som trots det de har upplevt då, för 5 år sedan, lika fullt så har de varit påverkade sen och åkt dit.
Jag förstår inte det där. De har mist en kompis och då borde man ju tänka till.
Ja, men frågan är varför gör de inte det? Jättekonstig grej tycker man. När man har så nära koppling till en sån här hemsk händelse.
Ja, det kan ju vara att man bor i ett litet samhälle.
Mm, för du har väl pratat med vissa av dem också, eller hur?
Ja.
Kan de förklara?
Men sen kan det ju vara, alkohol har ju den inverkan på folk att den ställer ju till mycket elände.
Mm.
De kan sitta på en fest och så dricker de och så blir de osams. Vad gör man då? Jo, då hoppar man i bilen och sticker därifrån. För då är man osams med de andra. Kan ju också vara en orsak.
Ja, kan det vara. Jag har någon fundering på det här. Jag vet inte om ni håller med om det. Men om man skulle fråga 100 ungdomar. När de är nyktra och en vanlig dag när de kanske jobbar och så vidare. Eller i skolan. Skulle ni köra en bil när ni har druckit alkohol? Eller tagit någon drog? Då tror jag nästan samtliga skulle svara absolut inte.
Mm.
Mm. Men av de där 100 så är det i alla fall ett antal som kommer att göra det någon gång.
Lite intressant. Jag har ju haft med en kille som har kört rattfull som har varit med på våra nätverksträffar. Nu skadade han sig bara själv och ingen annan.
Mm.
Och jag kan säga när han var med första gången, jag var livrädd att det skulle kunna bli bråk.
Mm.
Men det gick jättebra. Men han gjorde, det här är ju på 90-talet han körde. Och han... Det var också som jag sa, det var på festen och sen var det bråk om tjejerna.
Mm.
Och sen var det slagsmål och han fick en smäll och sen sätter han sig på motorcykeln och kraschar en rondell i Karlskoga.
Mm.
Och är handikappad idag och har liksom skador i huvudet och kroppen.
Mm.
Har svårt med tal och sånt här.
Mm.
Och ett problem jag tror också att det här, det är ju att vi måste få komma ut i skolor mer. Och prata om de här sakerna. Även ta med en som har varit rattfull.
Mm.
Det här är konsekvenserna av att jag körde. Och det ser man. Jag har ju varit ute en del på olika skolor och sånt här. Till och med de här kaxigaste killarna och tjejerna. När man börjar visa riktiga bilder. Bilderna från olycksplatsen. Bilderna från begravningen med kistan. Jag har bilder på en kille som körde rattfull. Som ligger på Akademiska. Som jag visar upp. Som är godkänt av den killen. Då är det tyst. Då sitter de rakt. Och kepsen är nedlagd.
Mm.
Då är man inte så kaxig. Så att vi måste komma ut mer i skolor. Och få prata om de här sakerna.
Det var ju många med. Efter Henrik då, begravningen. Och så var det många kompisar med där också. Eller hur?
Ja.
Fick du någon intryck av. Hur de upplevde det hela då?
Alltså vi hade ju två, ja om man nu säger ceremonier då. Vi hade ju en först för ungdomarna.
Mm.
Sen hade vi en egen rätta begravningen för familjerna och inbjudna då.
Mm.
Så vi var aldrig med på den... Som ungdomarna var på.
Mm, okay. Mm. Så att det är det som du har pratat med dem senare som du har fått intrycket av dem, hur de har upplevt det. Ja. Just det. Ja, jag tror det börjar bli läge för en ny melodi här, en ny låt. Och det är det som den låt som du, Ingrid, har valt. Och den valde du även till vårt första program vi gjorde för 3 år sedan.
Ja.
Och det var ju då en av Henriks favoritlåtar.
Och det var hans favoritband och en av hans favoritband också.
Ja.
Ett lokalt band.
Jannes heter de, eller?
Ja.
Mm. Gwenrina.
Och det är det absolut sista minnet jag har av min son.
Ja, vi tar och lyssnar på den nu.
Smal är gränden där du går.
tysta steg på solvarma stenar. Någonstans en klocka som slår, ord och tankar tiden förenar. Du har skratt, ser barnen leka, skrattar med men ändå du tvekar. Vem kan tro någonting som man aldrig ser? Din sång gäller rik. Klockorna gett dig, drömmar ligger framför igen, som du drömt när ingen har sett dig. Vem kan ana tårar på kinden när du böjt ditt huvud för vinden? Vem kan höra ord som du aldrig sagt? Din sång är rik.
Gwenerina med Jannes var det. Jannes som jag faktiskt hörde ska lägga av sin verksamhet nu till hösten.
Ja.
Efter 47 år i branschen. Ja, det är bra kämpat i 47 år i alla fall, får man väl säga.
Ja. De kommer att bli saknade.
Absolut, kan tänka mig. De är härliga att lyssna på.
Ja.
Ja, men då har vi hört lite grann om era egna personliga erfarenheter av det här tragiska med fyllerikörningar. Och lite grann om vad det kan bero på att folk ändå fortsätter att göra det, till och med de som har väldigt nära drabbats av det, kan man ju säga då. Lika fullt åker ut och är påverkade och kör. Då är frågan, vad gör vi åt det här? Ja, vi har ju hört era respektive ilska bland annat då, viljan att kunna påverka på något sätt att inte fler ska behöva drabbas av det. Nu har ju fler drabbats av det sen era händelser förstås också, tyvärr.
Mm.
Ändå. Men frågan är, vad kan vi göra? Vad vill du, Inga-Lid, göra?
Ja.
Jag vet att du har några konkreta förslag.
Ja. Det första, det är ju alkoholås. I alla bilar.
Mm. Precis. Och det är väl, tycker man, en självklarhet egentligen idag.
Ja.
Tekniken finns.
Jag jobbar med den delen innan, i mitt tidigare liv, så
håller
jag på med alkoholås.
Och det är ju någonting jag har jobbat med i många, många år och krävt också. Från och med vissa årgångar att då ska det byggas in direkt i fordonet.
Sen tycker jag också att det är för lindriga straff om du åker dit.
Ja.
Många tappar körkortet, ja men typ 2 månader.
Mm.
Och så får de tillbaka det. För mig är det obegripligt, för de har förbrukat sitt förtroende till att ha ett körkort. De har kört rattfull och då ska de börja om från början igen.
Mm.
Sätta sig på trafikskolan, börja om från noll. De ska inte alls få tillbaka sitt körkort överhuvudtaget. Det är min åsikt.
Det borde ju nästan införas någon typ av lämplighetstest i de fallen också då.
Ja.
Kanske. Är det verkligen lämpligt att köra ett fordon?
Den som åkte dit för rattfylleri då, ekorot rattfylleri då, där du blir av med körkort en längre tid. Mm. Man måste ju även då avlägga blodprover som man får bekosta själv. Nu skiljer det från olika regioner. Min hemregion så tror jag ligger på 1500 kronor per prov.
Mm.
Och då måste du vara helt ren, både från alkohol och droger i det här provet. Och då ringer de ju bara att imorgon klockan 10 ska du vara på sjukhuset eller på beroendecentrum och ta, eller trafikmedicin heter det ju. Att du ska vara där. Okay. Sen tänker jag så här, du har ju smadit samverkan mot alkohol och droger i trafiken. Åker den dit för rattfylleri eller drograttfylleri så får de frågan. Men då är det frivilligt att gå med i det här programmet. Och det tycker jag ska vara ett tvång. Om du åker dit för rattfylleri så ska du gå det här programmet. Som är ett jättebra program. Sen är det ju... Det finns ju många andra varianter i det här också. Men just den delen, till att börja med, ska det vara tvång för att gå det här på beroendecentrum eller trafikmedicin.
Mm. Vad tror du, Ingrid? Hur tycker du att det låter? Ett sånt krav?
Ja, det kan jag hålla med om.
Ja, det låter ju helt rimligt naturligtvis.
Ja, jag tycker man inte ska få välja överhuvudtaget där, om man vill gå eller inte.
Nej.
Sen kanske man också, i det här fallet så tror jag, jag har följt ett fall i region Örebro och där den personen då så, ja men det tar ett tag, han valde ju att gå det här programmet.
Mm.
Och det var ju en man, han var ju 35 år då, det här är ju 2 år sedan då, nej 4 år sedan är det. Han 35 år. Han hade småbarn och gift. Men chocken gjorde att han liksom, ja, han var ju knäckt för det här då. Och det ska han ju vara. Men han valde ju sen att gå med i programmet. Mm. Då får du kuratorhjälp och läkarhjälp och hela den biten.
Mm.
Och det, nej, jag tycker det ska vara tvång. Mm, du ska absolut inte kunna välja.
Och i brist på alkolås i alla bilar så... Jag är inte 100 säker på vad som gäller det med att man kan tvingas, om man nu ska ha körkort tillbaka, att man måste ha ett alkolås. Det kan man väl dömas till, har jag för mig fortfarande.
Ja, du kan ju också frivilligt ha det.
Ja, jo. Ja. Men...
Och där får du ju betala kostnader. Nu är det ju några år sedan jag jobbade med den delen, med länsstyrelselåsen som vi sa då. Och där är det ju även där är det mycket svårare att blåsa.
Mm.
Än att du köper ett konsumentalkoholås. Det blåser ju som vanligt. Men där ska man göra massa ljud samtidigt som man blåser. Då.
Mm, just det.
Så det, för att inte någon kompisen ska kunna blåsa åt dig. Då.
Ja, just det.
Så får du gå en liten träningsskola för att lära dig att blåsa först.
Ja, ja, okej.
Okay. Nu är det ju som sagt för några år sedan jag jobbade i den branschen. Så att, jag vet inte hur det ser ut riktigt idag med de blåsen.
Men krav på alkolås i bilarna, det är ju någonting som MHF har drivit ganska länge.
Ja.
Det kravet, och det är väl fortfarande har väl inte kommit någonstans tyvärr.
Nej, det var ju då, var det 96 då Ulrika Messing var infrastrukturminister, som hon drev ju det jättehårt men inte fick igenom det.
Nej, tyvärr alltså. Det har väl kommit ganska långt när det gäller skolskjutsar och liknande i kommunerna. Där finns det ju krav på alkolås, precis. Förstås. Så det är positivt ändå. Då.
Ska du försöka... Sen har du ju nästa del, det är ju eftersupningen.
Ja, och det är också en stor fråga för MHF, alltså att man kan smita undan ansvar och säga att man har druckit, för det som lyssnar och inte vet vad det handlar om. Va? Att man dricker efteråt för att skylla på det. Ja, men jag har varit så chockad nu av den händelsen att jag tvungen att dricka lite grann.
Och det var ju en väldigt konstig utredning de gjorde sist där.
Ja.
Sen är det ju väldigt konstigt, jag har en god vän som sitter i riksdagen. När han kom in i riksdagen 2018 då kom han att vara jättestolt. Han är präst annars. Och han kom att vara jättestolt och sa, du Mats, jag har gjort min första motion. Jaha, så vad har du gjort nu då? Eftersupning.
Mm.
Och han lämnar in varje år en motion om eftersupning.
Ja, det är bra. Får vi se om riksdagen kommer igång och kan godkänna det så småningom då. Jag hoppas vi.
Mm.
Ja, någonting annat som du var inne på, Mats, här tidigare i programmet nu, det var ju det här med alkobommar.
Mm.
Eller automatiska nykterhetskontroller, som det egentligen heter formellt då. I till exempel, eller framförallt hamnarna runt om i landet. Och det är också någonting som MHF har jobbat med länge. och tagit fram de här bommarna. Men det är ju, tycks vara väldigt trögt att få myndigheten att komma igång.
Ja, och det, har det avsats, finns ju ett riksdagsbeslut.
Ja, det gör ju det. Ja. Och det har avsatts pengar, som jag vet, i alla fall 2 gånger nu.
Ja.
För det hela. Men ändå vill det sig inte riktigt.
Det är Trafikverket där som är stora bromskloss.
Ja, de kräver utredning på utredning, och det har väl gjorts åtskilja under årens lopp här.
Hur många som helst.
Och bevis för att det funkar finns ju.
Ja, tittar man i Frihamnen då, den sista, och det vart ju väldigt bra effekt. Ja. Och dels i Stockholms Frihamn är det ju ganska trångt när du ska ut också. Det vart ju en väldigt bra effekt att det lugnar ner trafiken också när du skulle ut på stora vägen.
Ja, precis, jag vet att någon poängterade att ett stort problem med de alkobomarna skulle vara att det blir stopp i trafiken. Men stoppet i trafiken berodde ju inte på dem, utan det berodde ju på efterföljande trafikljus. Det var ju där som det var bromsklossen, inte bommarna i sig. Så det är ju väldigt smidigt flöde runt om, eller förbi de här.
Ja, men det var, man såg ju det när man var där och tittade. Det vart ju bommen ner, blåser upp. Och sen, det vart ju liksom otakt på alla bommar, om man säger då.
Precis. Vad tror du om det? Om man säger ute på i landet, tror du att det skulle vara en möjlig åtgärd för att få bukt med det också på andra håll än i hamnarna?
Ja, varför inte?
Kan du tänka dig, liksom i, om man säger i dina hemtrakter, någonstans det skulle kunna vara till hjälp?
Ja, felet hemöver är väl att det skjuts till för lite pengar på poliserna. De är ute för lite. Och folk resonerar ju det att ja, men polisen är inte i den här byn så ofta. Så
nej, det är lugnt. Ja.
Det är lugnt. Varför skulle de vara ute ikväll?
Ja, precis. Va? Men kan du tänka dig någonstans det skulle kunna vara till hjälp med bommar? Kan det finnas en sån plats? Jag tänker kanske på någon camping eller liknande, eller ja, festivalområden eller liknande, ja, saker.
Varför inte?
Ja.
Sälen så har du ju en camping där du har alkobom.
Det finns det, ja.
Ja, ja. Kommer jag ihåg vilken det är. Sen har du ju IKEA. Mm. I deras lager. Där har de ju alkobommar också. För långtradarna, när de ska åka därifrån så måste de blåsa.
Ja, ja.
Blåser de rött så får de vänta 8 timmar tills nästa gång de får blåsa.
Mm.
Och det har man ju inte tid med idag i transportbranschen, att vänta 8 timmar.
Då blir det nog kritik från arbetsgivaren, ja.
Ja, precis. Så att många företag, och framförallt om man tittar på tunga trafiken. Jag ser ju, där jag bor så har vi ju Suzuki Garphyttan. Som är en stor fjäderfabrik då. Och det är ju mycket långtradare. Och där säljs det väldigt mycket alkohol från de utländska långtradarna. Och där har man byggt en jättefin ny uppställningsplats. Men det finns inga alkobommar. Och vi har ju varit, jag har ju varit med på en del möten också med det här, bland annat i Örebro då, med truckstoppet, där de som hade truckstoppet ville ha in det, där Örebro kommun sa nej. Och man hade inte ens läst på lagen vad som gäller. Så att det har varit ju inga.
Nej.
Men jag tror man skulle kunna använda det på jättemånga ställen.
Det tror jag nog.
Jag vet räddningstjänster och sånt. Jag vet brandkåren i Örebro bland annat.
Mm.
När de kommer på morgon, oavsett du är brandman eller administrativ personal, så loggar du in med kortet och blåser för att komma in på jobb.
Det är samma sak hos oss. Jag jobbar i bussbranschen här i Gävle. Och det är samma sak. Alla måste ju blåsa innan de får gå ut och ta sin buss. Så är det ju.
Så att det är... Så att jag tror man skulle kunna förebygga mycket också med alkobommar eller automatiska nykterhetskontroller på många ställen.
Ja, precis.
Men sen, det finns ju, jag har brukat titta ibland på något, det är något tv-program som går på tvn om poliserna, de är, jag vet inte vad programmet
heter. Trafikpoliserna.
Trafikpoliserna.
Mm. Ja, ja.
Ja, och jag tittade en kväll på, då stod poliserna i, det var i Stockholm, det hade varit något trav, stort travevenemang. Och då... Poliserna var ju ganska smarta. De ställde sig på, för det fanns ju bara en väg att åka utifrån travet. Och där stod ju poliserna och hade kontroll när kvällen var slut.
Precis.
Och tog ju bil efter bil.
Ja.
Och det var ju någon bil som stack in huvudet, och de kände att det luktade alkohol där och frågade ju föraren, och har du druckit alkohol? Nej, jag hade inte druckit någonting. Och frågade flera gånger. Nej, han hade inte druckit någonting. Mm. Men han kunde ändå inte... Han blåste ändå inte grönt.
Nej.
Och fast han sa nej, han hade inte druckit. Så det kanske gäller att för polisen att vara lite smart. Och
ja, och ha lite nya idéer och, ja, och metoder.
Ja.
Ja. Än att bara stå vid stora vägarna kanske.
Ja.
Det är väl det. Det är förebyggande verkligen det. Så att vi inte kommer ut på vägen helt enkelt.
Jag kan ju faktiskt göra lite då reklam om rattfylleriet där också. Trafikpoliserna kanal 5, säsong 2, program 7.
Okej. Okay. Mm.
Där är om våran olycka.
Ja, men vad var det? Ska vi försöka hoppas att lyssnarna kikar, ja, på det.
Jag tror det var, ja, avsnitt 7. Det är säsong 2, jag tror det var.
Ja, okej.
Okay. Avsnitt 7.
Ja, just det. Jag tror att det var dags för en till melodi här nu. Titta på Vicky här lite grann att den är redo. Och då har jag valt en melodi som jag tror att vi som har varit med lite längre känner igen. Seasons in the Sun med Terry Jacks. Den kör vi nu.
Trusted friend, we've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, and skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring in the air, little children everywhere, when you see them I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone. Help me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone.
Terry Jacks var det vi hörde här med Seasons in the Sun. Ja, vi pratade lite grann nu här med Mats och Inga-Lill om vad vi kan göra för att påverka det här så att fler förstår att man inte ska köra alkohol- eller drogpåverkad i trafiken och orsaka allvarliga olyckor. Ja, vi har pratat om alkobommar, vi har pratat om fler poliser, mer resurser, att vara vid vägarna och så vidare. Och högre straff till exempel. Vad finns det mer vi kan göra? Vi pratade lite grann under låten här om skolor. Vad kan vi göra där?
Alltså jag tror ju att det kan man göra jättemycket. Mm. faktiskt. Ganska tidigt. Idag tittar man i narkotikadelen, så jag jobbar mycket med narkotika också. Mm. Då. Och där tittar man ju idag redan att man ska faktiskt gå ner redan och börja prata om det i förskolan. Mm. En annan sak, när vi var unga, då kom ju polisen ut i skolan och hade cykel med cyklar och såna här saker. Idag finns det ju inte en polis i skolan förutom när de ska jaga några ungar eller hämta in några. Så att jag, alltså, polisen behöver vara mer synlig även i skolan. Nu har ju inte de resurserna idag, men jag tror det är jätteviktigt att redan från, nu heter det ju inte lekis längre, nu heter det väl förskola. Va? Ja. Att poliserna kommer dit och polisen inte är någon farlig egentligen.
Nej, så är det ju. Du jobbar ju i skolan, Inga-Lille, så att, vad säger du om det?
Ja, absolut.
Det är väl det här med förebyggande, att ja, de ska lära sig tid vad som, hur det fungerar.
Ja, absolut.
Och få rätt, ja, som du säger, Mats, också få rätt respekt för polisen då.
Ja.
Så att, ja. Föräldrarna då, vad tror du, vad kan man göra där? Har du någon teori där, tror du, Inga-Lill?
Ja.
Det är ändå, föräldrarna har väl ändå huvudansvaret för sina, jo, det är, barn och ungdomar?
Jo, det är ju så. Men jag tror ju att vi lever i ett stressigt samhälle idag.
Mm.
Min mamma var ju hemmafru. Jag behövde aldrig gå på dagis, så jag kunde gå hem efter skolan. Jag tror inte det är många barn som har så idag, att nej, de kan gå hem. Utan de ska forslas till dagis redan för frukost och vara där hela dagarna. För båda föräldrarna måste arbeta för att överleva.
Mm.
Jag tror att föräldrarna har ju mindre ork och tid för sina barn idag som den uppväxt som jag hade.
Och det ger utrymme då för att de hittar på en massa andra saker som de kanske inte skulle göra om föräldrarna hade möjlighet att ja, vara med dem.
Sen tror jag att hemöver så har de ju, jag vet, Östersunds kommun, de har ju delat ut gratis busskort till alla skolbarn.
Mm.
Vilket resulterar i att föräldrarna har ju ingen koll på vart barnen sticker.
Det är en baksida av det, som det annars är, låter väldigt bra. Ja.
Det är säkert jättebra med gratis busskort, men föräldrarna har ju ingen koll på vad barnen gör.
Nej, det är sant. Mm. Mm. Mats, vad tror du om föräldrarnas ansvar i det hela? Nej,
föräldrarna har ett stort ansvar. Mm. Det är ju bara att titta, jag är ju förälder själv. Jag har ju 4 barn med Rickard.
Mm.
3 som är i livet. Alltså man har ett jättestort ansvar. Och man måste också som förälder våga prata om de här jobbiga sakerna, om alkohol och droger framförallt. Och liksom bara konsekvenser. Jag tror det pratas för lite. Det är precis som Inga-Lill säger. Man lämnar ungarna 7:30 och sen hämtar man dem 5:30.
Mm.
För det är så jäkla viktigt. Och, ja, men jag ser ju, min mamma var ju också hemmafru när jag var liten. Min fru, när våra barn var små, så jobbade ju hon natt. Då var det 5 nätter i månaden eller sånt där och var hemma. Så de var ju otroligt lite på dagis.
Mm.
Våra barn. Och även om det här hände så har ju vi alltid ställt upp för barnen. Liksom, och liksom varit mycket, i vår familj har det varit mycket idrott också.
Mm.
Extremt mycket idrott och fritidssysselsättningar.
Precis. Vi har ett par minuter kvar nu att resonera om det här med förebyggande arbete. Då. Vad har ni mer för teorier? Har du något mera spontant här som du kan tänka dig, Inga-Lill, som kan vara viktigt för att förebygga att folk inte kör ut på vägarna påverkade?
Nej, men det är väl det stora hela. Vi har väl nämnt de viktigaste bitarna. Jag förespråkar ju alkoholås. Och jag hoppas ju att de verkligen inför det.
Precis.
På varje bil.
Ingen skulle nog ifrågasätta att det ingår.
Nej.
För jag tror inte att det skulle påverka priset nämnvärt heller på bilen.
Nej, det tror jag inte.
Om det är med från början då. För ingen ifrågasätter ju att det finns elektriska fönsterrissar till exempel.
Nej.
Nej.
Det ska ju bara finnas.
Ja.
En annan sak också. Nu kommer jag väl bli jagad härifrån. Men skolan har ju ett enormt ansvar. Mm. Alltså lärarna i Västerås, där har vi någonting som heter ANTD-coacher. Och där utbildar Västerås stad. Det utbildar ungefär 300 människor inom både föreningslivet och skolan, där man får en 2-dagars utbildning om ANTD-frågorna. Erfarenhet som jag har från vår skola i Örebro, där finns det något som heter effekt. Där hälsoteamen ska berätta om såna här saker. Jag har ju haft en drös ungar. Det har varit katastrof förutom en gång. Och det var när den dåvarande kommunpolisen kom. Det var den bästa någonsin. Man måste aktivera föräldrarna på föräldramöten. Börja prata med varandra. Att man knyter upp kontakter och har, vad heter, messengergrupper och tar, där man kan följa vad barnen är.
Mm. Ja, men det är precis. Så det finns ju många metoder och många sätt att, att gå vidare med det här verkligen. Nu så kommer ABBA lite svagt i bakgrunden här för att spela Slipping Through My Fingers som avslutningsmusik här idag. Jättestort tack till Inga-Lill Johansson och Mats Sjö för att ni har varit med i programmet idag. Det specialprogrammet som vi har pratat om alkohol och droger i trafiken och varför folk kör som de gör och orsakar de här tragiska olyckorna som ni båda har med. Och det här är sista programmet nu för den här säsongen från MHF Radio i Gävle. Vi gör ett uppehåll under juli och är tillbaka den 9 augusti med ett nytt program, då med traditionella musikkrysset igen. Det är inte helt traditionellt då heller faktiskt, för att det kommer att spelas in live den 5 augusti här på Vallrundan där vi sitter idag i Valbo. Och på Gävles MHFs hemsida mhfgavle.se kommer ni att kunna läsa mer information om tider och så för det evenemanget. Ni är varmt välkomna att vara med på den här inspelningen. Vi har en familjedag då där vi ska visa våra aktiviteter, vältebil, krocksläde och till exempel promilleglasögon. Och även servering kommer att ha den dagen. Och loppisbord faktiskt också. Vi gör det här arrangemanget tillsammans med IBTNTO i Valbo också. Och stötta gärna MHFs arbete med att komma med som medlem. Det är ni varmt välkomna att bli. Och Mats vill flika in någonting här.
Och om ni går in på www.med.se så kan ni gå in även och stötta Med. Vi behöver också väldigt mycket stöd med pengar. Det finns ett swishnummer där.
Helt klart.
Ni är så välkomna in där och
jättebra.
Hjälpa till.
Toppen. Så ni ser, vi behöver hjälp på alla fronter här för att jobba mot det här problemet. Precis som vi började med för knappt 100 år sedan. Ja, då vill jag tacka er en gång till för att ni var med. Tack till Vicky som har skött kontrollen och musiken. Och varmt välkomna igen nästa säsong efter juli här, den 9 juli. Men den 5 augusti är ni välkomna med på inspelningen av nästa program. Hej så länge, jag heter Ove Sandert.